Kyrkans kännetecken är alltså inte substantiv, alltså ting som är passiva och som bara står där, alltså att vi har en bibel och att vi har ett altare, utan det är verb. Alltså det är aktiva, det förkunnas rent, det förvaltas rätt. Inte bara att, ja men vi tror väl på nattvarden, Kristi lekamen, eller ja men vi tror på Bibeln. Utan det handlar om att ordet måste i svang, gåvorna måste utdelas. Och till detta så måste det kopplas löftet om syndernas förlåtelse. Så människor går ut och går hem frigjorda, saliga, försäkrade. Och vet du vad? Då säger Luther att då blir hjärtat glatt och ansiktet ljust. Och jag känner att lite av den väckelsen skulle vi behöva i det här filmjölkens land. Är du med? Att det skulle kunna bli lite. Är inte det att vi ska hetsa känslor? Jag vet att jag är pingstvän och utan pingstväns grejen så har jag också en personlighet som är antingen där uppe eller där nere, och jag ber hela Gud, hela livet Gud om balans. Men jag tänkte att ni kanske också behöver balansera upp grejen. Lite smile, lite leende, lite liksom att ni tror på glada nyheter och goda nyheter. Det gör ju ingenting om det syns, även om den är en främmande och osynlig rättfärdighet. Men om du tror på denna främmande, osynliga rättfärdighet, så behöver det inte vara osynligt i ditt liv. Utan tvärtom så blir det ju otroligt när folk inser att det är helt osynligt och ändå är du så otroligt glad. Då är det ju verkligen evangelium. Amen! Nu ska jag sluta vara pingstvän och hålla mig till manuset. Jag har en kvart nu. Det var goda nyheter. Det är mycket nåd i Roseniuskyrkan. Amen. Det här behöver vara centrum i gudstjänsten. Du vet, man brukar sammanfatta den allmänkyrkliga liturgin på det mest enkla sätt. Samling börjar vi med, så har vi sändning. Det är viktigt. Men det som är epicentrum, det är ordet och det är bordet. Låt oss aldrig ställa dem upp emot varandra. Låt det alltid vara i den ordningen. Att det är ordet som ger bordet sitt innehåll. Bordet uträttar inte någonting av sig själv, utan det är ordet som kommer i form av bröd och vin till oss igen. Det är alltså egentligen ordet och sen är det ordet. Men ordet kommer vid andra gången via bordet. Allting. Och det är på grund av ordet och bordet, i kraft av detta som vi samlas. Och det är i kraft av detta som vi sänds. Nu har vi fått detta underbara ord till oss. På olika sätt. Vi har fått äta och dricka detta ord. För ordet är ingenting annat än det levande ordet Jesus Kristus. Amen. Vi är nu i verklig mening Kristi kropp och bärare av Kristus själv. Och nu får vi sändas ut. Men det är runt detta som är centrum av gudstjänsten, centrum i kyrkan. Vad vi ska titta lite grann här på, det är att hur vi rätt kan åtskilja hur vi talar om hur Kristus har förvärvat vår rättfärdighet, syndernas förlåtelse, och hur han förmedlar denna rättfärdighet. Jag skulle vilja göra det med tre enkla ord. Förvärvandet av syndernas förlåtelse, förkunnelsen av syndernas förlåtelse och förmedlandet av syndernas förlåtelse. Alltså vi slår på samma spik hela tiden. Det handlar inte om någonting annat än syndernas förlåtelse. Och här säger Luther så här, jag hoppas att vi har det här. Om syndaförlåtelsen, nej om vi går tillbaka lite där. Om syndaförlåtelsen talar vi på två sätt. Å ena sidan om hur den förvärvats och vunnits, och andra sidan om hur den utdelas och skänkes. Att Kristus är erövrat den på korset är sant, men han har inte utdelat eller givit den på korset. I nattvardens sakrament har han inte erövrat den, men där har han utdelat och givit densamma genom ordet, vilket också sker när evangelium predikas. Förvärvandet har skett en gång för alla på korset, men utdelandet gång efter gång, fordom och framgent, från världens början till dess slut. Om jag nu söker syndernas förlåtelse springer jag inte till korset, för jag finner den ej utdelad där. Men jag finner i sakramenten och i evangeliet det ord som tillbjuder, förmedlar och giver mig denna förlåtelse som förvärvats på korset. Halleluja, sa pingstvännen. Luther upprepar detta i flera av sina skrifter. Han skriver i Stora katekesen där han talar om altat sakrament. Ty ehuru verket på korset har skett och syndernas förlåtelse är förvärvad, så kunna det icke på annat sätt än genom ordet komma till oss. Han skiljer alltså på förvärvandet och förmedlandet. Man skulle kunna säga så här. Luthers djupt existentiella och teologiska frågeställning som antände reformationen. Var kan jag finna en nådig Gud? Den får alltså sitt svar i Kristus, vars verk på korset för oss nu räcks oss genom ordet och sakramenten till syndernas förlåtelse och rättfärdighet från Gud. Var kan jag finna en nådig Gud? I Kristus. Han har på korset förvärvat syndernas förlåtelse. I talarstolen förkunnas syndernas förlåtelse. Och genom ordet och bordet förmedlas syndernas förlåtelse. Amen. Man skulle kunna lägga ord i änglarnas mun när kvinnorna kommer till graven och säger: var är vår mästare? Han är inte här. Men då kommer frågan, var är han? Han är i ordet och sakramenten. Det är där han kommer till oss. Vi springer inte till korset. Vi springer inte till gravet. Men korset står i centrum. Men kommer till oss med sina välgärningar för oss. I förkunnelsen och förmedlandet. Så låt oss helt kort titta på förvärvandet. För det här behöver vi slå fast. Eftersom mycket kristendom idag handlar om att förvärva sin egen rättfärdighet och förvärva sin egen syndernas, på själv förvärva sina synders förlåtelse. Detta behöver slås fast med emfas. Vi går tillbaka till Galaterbrevet och säger, vad är det som striden handlar om vi ska utveckla denna strid? Att de har glidit bort ifrån det sanna evangeliet. Vi tittar på Galaterbrevet 2. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Romarbrevet säger att ty genom lagen får vi bara insikt om synd. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Vi fortsätter i nästa kapitel, Galaterbrevet 3. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var en som är upphängd på trä. Alltså peka tillbaka på korset, där är det förvärvat. Romarbrevet 8, det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Andra Korintherbrevet som jag nämnde innan. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Hebreerbrevet 7:27. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Det är förvärvat, mina vänner. Det är fullbordat. Tetelestai. Det grekiska ordet för det är fullbordat. Ja, uttalade med all säkerhet fel. Men det var ett vanligt ord i antiken. Ett ord som också folket utanför judarnas folk kände igen i det grekoromerska samhället. Det telestai, det skrev man på skuldsedeln när skulden till fullo var betald. Då skrev man tetelestai. Det vill säga, finns ingenting mer att... Finns ingenting mer att betala. Det sa också artisten, hantverkaren, konstnären. När det inte fanns mer att lägga till utan när han var nöjd och så sa han tetelestai, det är fullbordat. Finns ingenting att lägga till, ingenting att dra ifrån. Så här ska det vara. Ja, faktiskt prästen i avgudatemplet sa det också när man godkände offret. Tetelestai, det är nog, det är fullbordat. Och det säger Jesus för oss, tetelestai. Det är fullbordat. Det är förvärvat. En gång för alla. Hebreerbrevet 9, han gick en gång för alla in i det allra heligaste och så vidare och så vidare. Syndaförlåtelsen, rättfärdiggörelsen, den är helt och hållet Kristi förtjänst. Vi gör inte den, vi förvärvar inte den genom tro, vi förvärvar inte den genom gärningar, inte genom helgelse, inte genom känslor, inte genom upplevelser. Utan tro, det är bara den tumma handen som ingenting kommer med inför Gud, utan som bara tar emot. Vi har en liten grann så här, för du vet, jag tror ju så här att saker och ting måste sätta sig i kroppen. Därför är det viktigt att gudstjänster, kära ELM-are, inte blir klassrumsupplevelser. Ni är inte en pinne med ett huvud på. Det är inte mer kunskap som kommer till att frälsa världen. Det är inte 23 nya bibelstudium som kommer få dig att bryta igenom. Tron måste sätta sig i hela människan. Vi är inte bara kognitiva och vi är inte bara som vi pingstmänner känslomässiga, utan vi är också kroppsliga. Gud vill frälsa hela dig, inte bara din hjärna. Därför så måste gudstjänsten tala till alla sinnen. Teologi, det lär man sig inte i akademin. Det är bra med akademin och där kan man förstå. Men alltså den riktiga teologin och liksom det som är kyrkans centrum, det sker i gudstjänsten. Det är där den sätter sig och den talar kognitivt, den talar känslomässigt, men den sätter sig också i kroppen. Därför är det viktigt att göra saker med kroppen. Och jag tror att i vissa sammanhang där vi liksom håller dogmatiken högt, där har vi blivit förslappade. Kroppen har liksom skrumpnat och så har huvudet växt. Vi ser ut som ett gäng vattenskallar. Inte för att det skulle gälla ELM, utan jag tänker ju på helt andra sammanhang. Det måste komma ut i kroppen, min vän. Ordet måste bli kött och blod. Och vet du vad? Vi lär oss inte bara det vi hör, utan vi måste se och vi måste känna det vi hör och vi måste göra det vi hör. Så är en liten sån grej som vi har gjort nu på vår resa de senaste åren när vi firar en mer liturgisk gudstjänst, att jag säger bara att genom liturgin så kommer teologin in genom andra porer. Och det här är ju gammal skåpmat för dig, men det är ju nytt för mig som är pingstvän. Så jag har sett vad det gör med det här människor, att man kommer inte fram till nattvarden och bara plockar liksom sitt bröd och ska ha. För du vet, det är vad människan gör i lustgården. Hon sträcker ut sin hand och rycker till sig. Men vår hållning inför Gud är så här: nothing in my hand I bring, only to the cross I cling. Jag har ingenting att komma med inför Gud. Tumhänt så väntar jag på att nådens mirakel, syndaförlåtelsen, Kristus själv läggs i mina händer av någon annan. Och du vet, jag envisas. Så när folk kommer fram och varnar så här, speciellt pingstvänner, handen i fickan och så ska de ta så här, så blir jag lite noggrann. Då står jag och tittar på dem, så håller jag upp brödet och jag lägger inte ner det. Och de vill... Och jag håller undan det. Så säger jag, så här kommer vi inför Kristus. Detta är vår riktiga position. Det här måste sätta sig i kroppen. Är det jättenoga? Så vidare. Nej, men det kan vara hjälpsamt att sätta det i kroppen. Så att det är så jag möter också vardagslivet på måndag morgon. Herre, jag har ingenting att komma och begära och peka på och rycka till mig, utan med öppna tumma händer så tar jag emot vad helst denna dagen bär med sig som en gåva ifrån dig. Amen. Fem minuter. Kära Jesus. Förkunnelsen. Vi behöver förkunna detta. Galaterbrevet 3:1. Vad är det Paulus säger att han har förkunnat? Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Alltså, de har sett detta tydligt. Vad är det de har sett? Jesus Kristus och honom som korsfäst för oss. Vad som är bra med att alltid fira nattvard, att aldrig kunna tänka sig en söndag utan nattvardsfirande. Sen kan det finnas lite praktiska problem utifrån vilken bekännelse och tradition man är en del av. Men det är att du inte bara hör om det. Vad som helst så fångas ordet upp i detta som säger att